A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Du har ju pratat om att Elfsborgs pressfika är liksom så jävla bra, men du har inte varit där på några år liksom. Du tror att det fortfarande håller samma klass. Och jag har sagt att ja, men det,
ja, det är inte så bra.
Ja, precis. Ja. Det första som händer är att han står vid den här buffén och så säger han högt framför personalen. Så jag bara, så jävla dåligt är inte det här pressfiken. Jag bara, vad fan ska jag säga då liksom?
Hej, välkomna till GP's fotbollspodd Laul med vänner som fokuserar på fotboll i allmänhet och fotbollen i väst i synnerhet. Idag har jag två fotbollsvänner med mig i studion, Filip Trollér och Joel Besseling. Vi ska plocka upp premiären, eller premiärerna, det har ju varit en lång rad den senaste helgen. Vi ska titta på tifon, vi ska titta på hur de tippade topplagen i allsvenskan skötte sig i sina första matcher. Vi ska kolla på Blåvitts omedelbara ångestmatch. Vi ska diskutera om Elfsborg är topp eller flopp. Vi har ÖIS och GAIS. Hur gick det efter deras tränares modiga tips? Vi har Boskos Utsikten som levererade direkt. Och dessutom är det comeback för Svennis-skalan. En premiär-Svennis. Vad har varit bra, mycket bra eller till och med mycket, mycket bra de senaste dagarna? Tänker du om den här programförklaringen, Filip Trollér?
Det låter gediget. Det känns som att vi ska få med det mesta, va?
Mm.
Så ja, det blir bra.
Underbart. Joel Besseling, hur bra är läget, som vår kollega Adam Fröberg har lärt oss att vi ska fråga? Inte hur är läget, utan hur bra är läget? Vi måste utveckla vår tillvaro här på jorden också.
Ja, men det är ju skitbra.
Det var inget utvecklande svar dock.
Onsdag efter premiärhelgen och det är fint väder. Man känner liksom skjuts i steget efter, framförallt jag då, som har bevakat Elfsborg, som har haft träningsmatcher hela vintern här, så att jag länge sedan jag var så laddad faktiskt.
Mm, skjuts i steget är en formulering som tilltalar mig, så den är jag mycket nöjd med. Får du höga betyg för. Mycket, mycket bra rent av. Jag ska börja allt där innan vi går in på våra ämnen med en spaning. Det stormar ju nämligen kring AIK igen. Det är inte helt ovanligt att det gör det. Så nu är det dags för den mer eller mindre årliga AIK-stormen då. VD Manuel Lindberg har tagit time out efter att medierna där uppe i Stockholm och framförallt då Fotboll Stockholm har granskat Gnagets affärer med ett särskilt agentbolag. Den liksom vidare ut blicken kring det här, vi ska inte liksom gå in för djupt på AIK-situationen här, men den vidare utblicken kring det här är ju att intresseorganisationen Svensk Elitfotboll hade i mars ett krismöte kan vi kalla det, där de sammankallade alla sportchefer, Allsvenskans Superettan, för att då diskutera att det har kommit in agenter i fotbollsbranschen med kriminell bakgrund. Det här är väl inget helt nytt, men problemet har ju då blivit värre enligt bland annat SEFs sportchef Svante Samuelsson. Så att där står vi just nu. Det här mötet, enligt mina uppgifter, mynnar ut i att man tittat på ett par tre specifika agentbolag som man mer eller mindre varnar för då. Det här har ju Fotboll Stockholm också skrivit för då. Och det här är ju agentbolag som har spelare även i våra klubbar här i väst. Så att vi får se liksom vad det får för konsekvenser framöver här även för de klubbar som vi bevakar. För det här berör ju inte bara AIK då. Det hänger också ihop med att till hösten, rätta mig om jag har fel här, men till hösten så kommer ju FIFA och internationella fotbollsförbundet med ett nytt agentreglemente där man ska försöka liksom reda upp i den här liksom agentröran som egentligen har blivit över hela världen sen man släppte allting fritt för ett antal år sedan, och det är ju ett positivt steg på vägen då. En annan beröringspunkt med vår del av bevakningen här i väst då, det är ju att en av AIKs affärer eller en av AIKs förmedlare de ska ha använt sig av, det har gått väldigt, väldigt mycket pengar till ett bolag som finns här i Göteborgstrakten då, ett bolag som i alla fall mig veteligen inte har jobbat med agentverksamhet tidigare. Det här rapporterar ju då våra kollegor på andra tidningar om. Så att det här är en ganska stor händelse i fotbollsvärlden då. Den berör ju på lite olika sätt även vårt bevakningsområde då. Spontana tankar kring spaningen, och hur har ni tagit del av det här som det rapporteras om för fullt i fotbollsvärlden just nu?
Ja, men det har ju exploderat de här senaste dagarna. Jag tycker Fotboll Stockholm har gjort ett riktigt bra jobb över att kartlägga detta. Det börjar ju med den här AIK-värvningen från spanska Division 5 som ingen riktigt förstår sig på. Det är väl ytterligare bara ett bevis på, jag funderar på det som Olof Lund sa på scen på upptaktsträffen, liksom korruptionen inom fotbollen, som även bekräftades av Hammarby sportchef Jesper Jansson. Och det här är ju, jag funderar på liksom hur fotbollens framtid ska se ut egentligen, och hur mycket man liksom SEF och förbundet så här kan sätta ner foten mot de här krafterna, för just nu ser jag liksom inte var det här ska landa någonstans, för det är så otroligt stora summor som landar i fel fickor uppenbarligen.
Ja, ytterst är det ju det som är problemet, att det här är ju pengar som försvinner ut från fotbollen som skulle kunna gå till klubbar som sen satsar på ungdomsutveckling och som liksom kommer liksom gräsrotsverksamheten till del. Om det liksom hela tiden, de här pengarna hela tiden forslas ut från fotbollen, så utarmar det ju fotbollen. I alla fall så får inte fotbollen de pengar de en del, och det är ju en negativ konsekvens på det hela, Filip.
Ja, absolut. Och det är ju känslan är att det kommer gå lite steg för steg, sakta men säkert. Alltså det blir inte någon slags kanske explosion, vilket också gör att man inte reagerar så kraftigt på det utan, alltså från början, utan att det smyger sig fram, och sen till slut så, om man inte agerar då på riktigt och kraftfullt, så står vi där en dag och att det har tippat över till att allt det goda är liksom på väg att försvinna bort och allt det onda håller på att ta över, och det är ju det sista vi vill se. Så,
Joel uttryckte lite oro här för att SEF nu gör då, när de liksom varnar för några men ändå inte varnar utåt, att det inte är tillräckligt. Delar du den oron, Filip? Eller?
Ja, det håller jag med om faktiskt. Så det är en väldigt svår situation. Alltså det är så här, det är ju buset, det kommer in överallt där det finns pengar att tjäna, så kommer de in, och fotbollen i Sverige växer ju, vi ser ju det på alla klubbars omsättning, det finns mer och mer pengar att tjäna, det större övergångssummor, och det gör att fler fula fiskar blir intresserade av att vara med där och hålla på. Så jag delar definitivt den oron som Joel känner. Mm.
Jag tänker att när det gäller liksom 51%-regeln som vi har pratat mycket om och som i alla fall jag är en varm anhängare av, här blir den, tycker jag, ett litet problem. Det gör liksom allting mycket lättare för den här typen av krafter att ta sig in i. Det finns liksom inte det här skyddet. Många klubbar är ju ganska små liksom. Mm. Inte AIK då, i alla fall, men det finns inte riktigt det här skyddsnätet mot detta.
Det skulle kunna vara ett bra skyddsnät om det inte fanns en tystnadskultur kring det samtidigt, om det inte var så fruktansvärt problematiskt att tala om det här, om medierna rapporterade mer om det, om klubbar vågade prata om det, om SEF vågade prata om det, då tror jag man hade väckt medlemmarna mer. För jag menar, jag tror inte folk vet att det här förr, jag tror inte folk vet att liksom att gängkriminella krafter inne i fotbollen, det vet inte gemene man, men skulle det liksom vara mer uppenbart, mer tydligt, då tror jag att man hade kunnat mobilisera medlemmar till klubbar på ett helt annat sätt. För de, alltså majoriteten av medlemmarna vill ju ta den här skiten i fotbollen, Filip.
Nej, absolut. Och det är väl upp till, oss. Men det handlar ju också om hela fotbolls, hela fotbollens värld. Alltså alla som är en del av den att ta ansvaret. Men när det gäller att liksom få fram de här grejerna så är det ju dels klubbarna också, liksom våga snacka om det här och vara öppna med det och sen då upp till oss i media, göra vårt jobb och vara där och skava och hålla på så. Men det är ju lätt att det blir, man ser ju lite tongångar sådär på Twitter och sånt, alltså det finns ju vissa som då tycker att bara, det här är bara smutskastning av Gnaget liksom nu, alltså det är ju inte det, det är, de försöker för fan uppmärksamma någonting som räddar er klubb i slutändan, det handlar inte om att smutskasta, så.
Precis så.
Det är liksom fan få den insikten också för alla liksom.
Bra, intressant att vi plockade upp det. Vi ska kasta oss över våra ordinarie ämnen efter den lilla utblicken, den spaningen. Vi ska förflytta oss till fotbollsläktarna. Inte planen ännu, dit kommer vi lite senare. Men nu håller vi oss på läktarna under rubriken premiärtifon, premiärinramning. Det har ju som sagt, alla våra lag har ju dundrat in i seriespel här nu. Och vi börjar med att hålla oss på läktaren. Vad såg vi för tifon? Vad fick vi för känsla av inramningen i de här premiärmatcherna? Om jag kommer ihåg allt rätt nu, Filip Trollér, så var väl IFK Göteborg, var de först ut i sin match mot Värnamo? Eller hade vi någon match innan där?
Snackar vi enbart Göteborgslagen?
Ja, eller västlagen här.
Ja, västlagen då. Ja. Nej, men då är ju Blåvitt efter Utsikten, ska vi säga, men tifo där.
Okej,
tyvärr.
Ja. Utsikten spelade innan.
Utsikten
där,
spelade innan. De spelade 13 och Gais spelade 15, men de spelade ju borta mot Östersund, så det var inte så att det var några tifon på någon av de två matcherna. Nej. Så Blåvitt var först ut
där. Ja, vad bra. Då, där var ju du och jag.
Där var vi.
Och du hade ett särskilt öga just på tifon. Så du,
det
du får väl ge lyssnarna din bild.
Ja, jag vet inte riktigt om vi var överens där, men jag var i alla fall väldigt imponerad av det blåvita tifot. Man ser återigen att det blir lite tugg om att de har ju då en stor overhead över hela kortsidan där det är tillsammans med en banderoll där det, vad stod det, lejonen på jakt igen eller något sånt där, nu minns jag inte exakt, men något sånt där, och sen så är det då olika lejon som är på den här OH-flaggan och har jagat ner i olika andra djur, där hänger en geting då som anspelar på Häcken i något träd, där ligger en, eller en gnagare som flyr, någon apa i djurgårdströja som sådär, och där var även någon buss med någon gubbe, och så står det någon Bajen Turism AB eller något sånt där. Alltså det var kopplat ihop då med de andra konkurrenterna, att nu är Blåvitt här och nu ska de ta jakt på er. Sen blev det ju inte så på plan, men det kan vi återkomma till. Men bara utförandet tifot tycker jag var, alltså detaljer och sådär. Jag tycker det är grymt, snyggt jobbat, och det är lite sådär, folk säger vad töntigt med djur och lejon och bla 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 bla, men jag håller inte med om det. Visst, det kanske är lite gjort sådär, men Blåvitt liksom, lejonet finns i Göteborgs stadsvapen, lejonet finns i Blåvitts klubbmärke, det är klart att man ska kunna använda den symbolen på det här sättet. Så för mig var det fyra starka verkligen så.
Jag hade lite svårt med associationerna där först. Det är ju helt riktigt att lejonet finns där. Men lejon är mig veteligen aldrig tidigare förknippat med IFK Göteborg på det sättet. Man ser det här lejonet, då tänker man ju liksom bara på Zlatan som springer runt liksom och säger att han är ett lejon. Jag kände lite att det var lite så här. Och sen var det den här Bajen bebisen eller vad det var liksom, satt på ett busstak. Det var väl, anspelar väl på att det här gamla historien om att de bajsade i en buss en gång i någon Hammarby
supporter.
Jag antar att det var det. Så då kände jag bara, det här är lite pubertalt för mig och lite för många lejon för min smak. Du får vara skiljedomare, Joel. Jag vet inte om du såg det, men...
Jo då, jag såg det. Jag är nog mer inne på Philips spår. Men det var nog mer just med tanke på detaljerna också. Att det var väldigt, liksom, det låg mycket kärlek och jobb bakom det. Sen själva budskapet har jag inte jättemycket åsikt kring. Men imponerande jobb.
Ja, alltså jag tycker det är helt sanslöst. Alltså, tänk jag själva om vi skulle sätta oss med pensel, alltså på en duk, alltså kunna få fram, och det gäller inte bara detta blåvitt tifot, utan det gäller ju alla klubbar egentligen. Det är otroligt hög nivå på den, både kreativitet och framförallt då utförandet. Det är ju ja, det är ju liksom konst faktiskt.
Mm. Ideellt också.
Jag säger som sagt att jag håller med om att det var bra, men för att det ska få högsta betyg i min bok så var det lite för pubertalt och lite för många lejon. Men var du som hade i uppdrag att bedöma detta, Filip. Vi litar på dig och vi tar med oss dina fyra. Och går vidare då. Fanns det något som utmanade det här? För du var på ÖIS dagen efter väl och ja, bedömde där också.
Ja, det var jag. Deras, alltså i mäktighet så är det ju naturligtvis inte i närheten. Men det, jag tycker också det blir ganska orättvist att jämföra ett lag som ÖIS som har betydligt mindre publikbas. De spelar dessutom på Bravida Arena. Kortsidorna där är inte i närheten av lika pampiga som gamla Ullevis när de är fulla och när det görs tifon över dem. Jag tycker ÖIS gör ganska klassiskt liksom. Nu minns jag inte, det var något fotbollspoeter på frammarsch, kan ha varit det. Ja, ni får ursäkta mig där med textraden på banderollen. Minns inte den.
Verkar inte ha varit något glasklart budskap då?
Nej, jag vet inte, men sen mycket alltså skinande blanka ark liksom så här, flaggor i blått och rött. Och sen så lite rök till det och så. Jag tyckte ändå det var ett schysst tifo utifrån ÖIS kapacitet eller vad man ska säga. Så det var kanske 3-4 i en superettan kontext, 4-4 kanske i en superettan kontext tycker jag väl ändå. Mm. Sen är det klart att jag har sett många tifon som har varit mycket vassa och sådär. Men det var väl de två då. Sen tycker jag Djurgården, om vi bara breddar blicken lite, tycker jag ska fan ha. De hade ju flaggtifo på hela Tele2 såg det ut som. Mm. Alltså ett totalt inferno av flaggor. Det är otroligt hög nivå första omgången generellt på tifona på många håll. Men jag gillar Djurgården väldigt mycket.
En femma från Trollhättan till och med där, full pott till Djurgården.
Ja, jag tycker nog fan det alltså. Mm. Jag tycker det blir väldigt mäktigt när man får med hela arenan. Mm.
Då ska vi se vad Joel Besseling plockade upp. För du och jag var ju på Borås Arena och såg Elfsborgs premiär då. Som ju också var Häckens premiär, om än inte deras hemma premiär. Om vi börjar med tiforna, vi ska ta lite mer om inramningen där också. För det var ju annat som var nytt här. Vad säger du om Elfsborgs tifo? Det var en extremt välfylld klackläktare kan vi börja med att säga.
Ja, verkligen. Det var ju typ 2000 pers på den kortsidan. De hade ju en...
Och det var ovanligt många.
Ja, verkligen. Eller? Ja, de hade ju runt mellan 900 och 1200 ungefär i fjol där, kan man säga. De hade ju en stor, liksom, jag vet inte vad den typen av flagga heter, men den täckte, det var ingen overhead-flagga, men den täckte liksom...
En lång banderoll, helt enkelt, som täckte kortsidan. Stor,
ja, exakt. Där det stod gulsvart elegans sen 1904. Ganska enkelt budskap. Och sen hade de ju en jäkla massa rökbomber då, över den gula och svarta som gjorde att avsparken försenades 2 minuter.
Ja, du var lite orolig där att det skulle bli väldigt lång försening, ja. Så du inte skulle hinna med pressläggningen och få med din matchtext i papperstidningen till GP's pappersläsare. Men jag sa det att det är ganska öppen den här arenan, så den här röken kommer blåsa undan till avspark. Men jag fick lite fel och du fick ännu mer fel. Så du var ju riktigt orolig som sagt.
Ja, men det var ju 1910 avspark också. Så att det ställer ju till det med
det print. Var tajt där.
Ja, det var tajt. Men jag lämnar på slutsignal tacksam 2-0 resultat där. Så att det svängde ju inte på slutet och så. Men,
vad får det för betyg då?
Ja, det får 3-4. Jag tycker det var väl inte något superkreativt sådär. Så att det går väl ner. Men delaktigheten i hela kortsidan gör att det ändå får ett betyg bra.
Okej.
Vad tycker du?
Ja, alldeles för mycket rök för min smak som sagt, vilket jag ju tog upp i min krönika också. I övrigt gillade jag det var ett klart och tydligt budskap och det var ju framförallt då en välfylld klackläktare som ska lyftas. Vad kan vi säga om inramningen i övrigt där? För det var ju inte det enda som hände på den här arenan. De har ju skärmat av övre etage där på det de kallar Ålgårdsläktaren, alltså långsidan då, och tryckt ner publikkapaciteten till 11 000 åskådare från 16 000. På den här övre etaget har de satt en stadssiluett avskärmningsgrej då. Ganska bra drag och känsla där ändå, allt som allt, eller vad säger du?
Ja, alltså jag tycker det blev en succé alltså. Jämfört med liksom hur det var i fjol där. Det fanns en premiären förra året 4000 mot Mjällby liksom. Nu var den 8000 mot Häcken, och att den här liksom övre tak på Ålgårdsläktaren var avskärmad gjorde att det blev ganska tajt liksom på nedre tak på den sidan, vilket ju bidrog. Och sen som sagt den här liksom stora massan som var på ståplats. Alltså det har ju hänt någonting på Elfsborgs liksom kortsida. De har ju byggt upp ett intresse som inte har funnits tidigare. Mitt i liksom den här debatten om att de inte lockar till sig någon sittplatspublik liksom, så är det liksom hetare än någonsin där. Och som jag har förstått det som så har det efter pandemin liksom kommit en ny generation dit. Och sådär. Så mycket ungt folk på ståplats nu.
Och det har man ju sett i många klubbar om man får bryta in där. Vi har ju varit inne lite på det innan Robban också med flera, alltså Sirius typ, Kalmar. Exakt. Alltså det är många av dem som har haft svårt att attrahera sittplatspublik. Kanske Norrköping också, svårt att få dit sittplatspubliken, men på kortsidan helsike vilket uppsving det har blivit. Och Elfsborg är kanske de som har haft allra fetast uppsving där, och det är ju väldigt roligt att se.
Generationsskifte på läktaren kan man kanske säga. Häcken kan man lägga in där också. Häcken, de hade ju på den här matchen ett för med Häckenmått mätt då rejält borta följe. Jag vet inte om vi kom fram till att det var 300 eller 500. Jag tror att vi landade någonstans 400 spekulationer där. Men ändå liksom en anständig och ganska så rejäl bortaklack då, som ju som emellanåt hördes mer än vad dessa 2000 Elfsborgs supportrar då gjorde. Så de var lite mer synkroniserade i sin sång där emellanåt, upplevde jag Häcken.
I takt med att liksom resultatet gick såklart Häckens väg också. Så absolut, jag blev imponerad av att det var så pass många där då. Så ger ju den kortsidan, den får oftast väldigt högt betyg av bortasupportrar för att vara väldigt bra akustiskt. Liksom.
Den är låter otrolig. Bra. Alltså jag tycker det är bästa kortsidorna i Sverige när det kommer till akustik. Alltså Borås Arena, det är det bästa med Borås Arena tycker jag. Jag tycker det är en bra arena annars också, men just kortsidorna är ju perfekt utformade för att det ska kunna bli ett riktigt bra tryck där.
Verkligen.
Katastrofal pressläktare ska tilläggas dock. Alltså den enda pressläktaren som saknas. I Sveriges överlägset regnigaste jävla stad så är det alltså den enda pressläktaren som saknar ett tak. De har liksom monterat dit några liksom plastmackapärer som man får ska vara under om det regnar. Men eftersom det regnar från sidorna i Borås så hjälper inte det där liksom plastskyddet något vidare. Så om vi ska hylla Borås Arena så vill jag spränga in att pressläktaren under all kritik.
Jag håller helt med. Ska vi nämna det med inmarschlåten också?
Absolut, jag tänkte komma till det. De har en ny inmarschlåt där. Och den vet du allt om.
Nej, men den är ganska gammal. Den har något decennium på nacken och har spelats liksom innan själva inmarschen. Liksom, ja.
Inte som inmarsch.
Nej,
alltså.
Precis. Mellan uppvärmningen och inmarschen helt enkelt. Och den är ju skriven av liksom riktiga Elfsborgs supportrar och så. Jag tyckte, den heter ju då Det gula är vårt lag. Jag tyckte inte den funkade jättebra som inmarschlåt. Jag tyckte inte det flög riktigt. Jag hörde också att högtalarna var avstängda på kortsidan så de hörde inte så bra. Så det var ganska osynkat liksom, med klacken och så. Men det jag tyckte var positivt med den var att liksom, den låten gjorde att kortsidan sjöng den ramsan typ första kvarten, vilket gjorde att stämningen blev riktigt bra första kvarten. Så i takt med att Häcken liksom tryckte på mot Elfsborgs mål så sjöngs det ordentligt. Så det är väl det jag tar med mig från den. Men det var ganska ljummen recension även från vår kollega på kulturredaktionen Johan Lindqvist som också var på plats och recenserade spektaklet.
Jag tänker att man får väl ställa men det är mot det de hade innan och där tycker jag ändå att de har hittat klart rätt. Och jag menar det var samma som när Häcken hade en ny inmarsch här. Var folk lite skeptiska. Nu vet jag att det är väldigt många som gillar Häckens nya inmarsch då, som hade premiär förra året. Så jag tror att de där grejerna växer och jag tror att det där du nämner med att klacken sjöng det här och de vill ha, det kommer liksom på sikt göra att det här blir bra. Så att jag ser det lite mer långsiktigt än våran musikrecensent. Jag tror att det här sätter sig med tiden och kommer bli bra. Vad skulle du säga Filip?
Det jag skulle fråga var om för jag var ju på ÖIS och bevakade den, jag såg inte den här matchen överhuvudtaget. Är det är det mer upptempo eller vad?
Ja,
eller hur?
Precis. Den det är ingen liksom, den går inte att jämföra med Blåvitt och Häckens. Liksom,
okej, det är mer så.
Ja, det är lite mer punkigt.
Ja, alltså exakt.
Ja, lite så.
Det är det absolut. Men alltså, ja. Nej, skulle säga något?
Nej.
Men jo, jag måste bara säga att alltså arenan där, alltså de hade någon jävla, det blinkade lite från de här reklamskyltarna också i gult, alltså sånt där brukar jag vara ganska allergisk mot och så, men jag måste säga att det här gula liksom i samband med alltihopa, det funkar ganska bra, alltså tänker du på det Joel?
Nej, jag gjorde liksom, det faktiskt inte det.
Nej, okej, men de har ju så här ljusskenor där reklamen rullar liksom, och det här har de inkorporerat i hela med inmarschen och allting liksom, och så blinkade och så siluetten där liksom,
alltså det var, ja. Hör jag här om du liksom vill ha någon discoshow när du går på fotboll. Nej, är det hockey? Nej, du, nej, hockey nej, finns ju här i Skandinavium om du vill ha så
semifinal,
eld och lysen och grejer liksom.
Ja,
nej,
ska,
vad fan,
du ska,
är
du
detta, alltså?
Du ska gå och kolla på det och så tror jag faktiskt att du kommer få en lite annan känsla. Det jag skulle säga, det är första gången jag kände att okej, fan, det här kanske faktiskt funkade ganska bra. Just ja. det gav en dimension med den här gula känslan som det skapade över allting där. Så jag tror nog att om man använder det på rätt sätt och det inte blir, det får inte bli för mycket disco av det, men i med då en identitetsskapande inmarsch med liksom en klack som gör sitt, och så kommer det här liksom lite mer moderna då när du för ihop alla de värdena så att ingenting egentligen dominerar för mycket över det andra, eller framförallt inte liksom disco spektakeldelen av allting dominerar över det andra, så kan det ändå liksom skapa en ganska häftig helhet.
Ja, okej. Okay. Ja, jag...
Man kan inte stå still, vet du.
Nej,
man
nej,
måste
nej,
liksom,
nej,
du våga röra sig framåt.
Ja, 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 absolut. Men om vi ska snacka inmatch och sådär, så måste vi också nämna Blåvitt. Snart finner på sidan är ju alltid i mina ögon den bästa inmatchlåten vi har i Allsvenskan. Men jag tyckte den här upplevelsen var faktiskt lite extraordinär på premiären. Joel Alme var ju på plats och sjöng den live. Och det var, alltså det var ju sån perfekt vårväder. Vi satt ju utan jackor i första halvlek på
pressläktaren. Solen låg på.
Ja, solen låg på. Tifot var på plats och han kör den. Och sen låter han då, han ställer av gitarren i slutet. Låter bara sången köra. Ah, det var gåshud för mig. Alltså det där, då tänkte jag, det är det här, exakt det här jag älskar med Allsvenskan. Och där känner man sån... otrolig tacksamhet över att man får ha detta jobbet, liksom att man får bara vara på plats vid sådana tillfällen. Det är helt fantastiskt.
Vintern var glömd.
Det var verkligen så. Och det slog på en liksom att nu är Allsvenskan här. Det var så härligt att vi fick ha lite så gött väder också. Inte var som förra året där. Vad sa du, Joel?
Ah, snö
i Borås
plus,
och skit. Liksom.
Magiskt.
Fint väder var det i Borås också för en gångs skull. Då, så
ja,
att det kan vi inte klaga på där. Bra, ska vi lämna läktarna och allting? Eller har vi något? Nej, vi har inget mer att ta upp i det perspektivet.
Nej, det är väl inte. Häcken, hade de något tifo? Får jag bara fråga?
Ja, de hade en hel, eller om det möjligen var en halv, sån här OH-flagga. Okay. Så som på rak arm inte minst vad det stod på, så det var inget som fastnade om, men det var väl ett kortare budskap, vill jag minnas. De laddar väl för sin hemmapremiär, det brukar ju vara så, precis som Gais, ja, antar jag då, liksom, att det är ju det som är den stora grejen då. Vi ska flytta oss till planen, ner till matcherna, till det spelmässiga. Alla, inte bara våra lag, utan alla lag har ju spelat i premiäromgången då, om vi tittar på Allsvenskan till att börja med. Malmö FF är igång, Djurgården är igång, Häcken är igång, de tre topptippade. Och då undrar jag lite, vad har ni liksom sett, tyckt, tänkt och känt kring den här förväntade topptrion utifrån de första inledande matcherna här? Vad säger du, Filip?
Ja... lite svårt att bedöma för min del då Häcken, att jag har ju bara sett höjdpunkter från den matchen mot Elfsborg och läst vad ni har skrivit och sådär, och då förstår jag ju som att Häcken gör en solid insats och att Elfsborg inte riktigt räcker till mot dem. När det gäller Djurgården och Malmö så såg jag deras matcher, men jag kunde inte följa dem helt, jag satt och skrev öjstexter där inför deras premiär och sådär, men jag tyckte jag tyckte Djurgården var ju ändå, de är otroligt bra alltså. Malmö dominerar, jag har flest chanser sådär mot Kalmar. Men deras seger var ju ändå lite sådär, det kunde ha liksom klantat till det lite sådär. Det blev ett kryss för Kalmar, hotade lite grann. Men alltså, det är svårt för mig att liksom ranka dem, men Djurgården, de tyckte jag ju var väldigt bra, det jag såg av dem.
Joel, vad om de tre topptippade, vad var det för bild?
Jag såg utöver liksom Häcken så såg jag Malmös match och sen Djurgården med, såg jag inte riktigt för då jobbade jag också med annat. Men jag tyckte ju att Häcken imponerade mest av de här tre utifrån vad jag såg. De, alltså komma till Borås Arena och liksom städa av Elfsborg med 2-0. Ett Elfsborg som du också var inne på i din krönika, Robban, att de var ganska bra. Men Malmö är ju tunga liksom, när de trycker på där på hemmaplan. De har ju en offensiv uppställning som jag tror aldrig sett i Allsvenska tidigare. Alltså det är laget liksom, de har. Alltså de borde kunna vinna med 3-0 mot Kalmar, kan man tycka. Sen ser Kalmar rätt bra ut också. Men Jag tippade ju Malmö etta och Häcken tvåa och Djurgården trea. Mm. Snart undrar jag om inte jag ska flytta, byta plats på Häcken och Malmö.
Så redan? Någon gång in börjar Besseling tveka på sig själv.
Utan Simon Gustafsson så gör Häcken en insats. Liksom, oerhört imponerad alltså. Men Malmö, jag tror kanske i slutändan att de vinner på deras truppbredd. Men nu går jag ju händelserna.
Ja, du går händelserna i förväg. Det är 29 omgångar kvar. Men om jag då svarar på min egen fråga där, så tycker jag ju någonstans att av de här tre då, så är ändå Malmö det är faktiskt det som imponerar minst på mig, för att med den liksom enorma offensiva styrkan de hade i sitt lag så fick de inte ut så jättemycket av det liksom. Visst, Kalmar försvarade sig bra och det var trångt där och så, men jag tycker alltså Häcken får ut mycket mycket mer av sitt offensiva spel utan att snedbelasta laget så otroligt mycket som Malmö gjorde, så att det är ju, Kalmar är på väg att kvittera i slutet, för de har ju knappt någon försvarsspelare på planen. Det var ju liksom soprent på Tinnerholms kant där. Han var ju liksom tredje höger, eller de hade ju tre mittbackar då, han var någon mellanting av ytterback och mittback där, och kom ju helt fel i positionen några gånger när de flyttade över. Det var helt tomt där liksom, hade frilägen och ändå inte få ut mer av det. De vinner till slut liksom på en straff och har inte jättemånga rena lägen egentligen. Så jag var egentligen inte jätteimponerad av Malmö FF, mer än att det då var väl modigt av liksom Rydström att skicka ut all den här offensiva kraften i en premiär då. Men jag köper det Micke Stare, som ju nu ny expertkommentar på Discovery då efteråt pekade på, att så här kommer de inte kunna spela. De kommer bli straffade av bättre lag defensivt. Ja, de kan till och med bli straffade av sämre lag som är lite skarpare framför mål. Så att Malmö trea på den listan hittills. Djurgården håller jag som tvåa, är ju totalt överlägsna mot ett svagt BP på hemmaplan. Hade säkert kunnat vinna den här matchen med större siffror, men de gör ganska tidigt 1-0 och liksom behöver inte förta sig på något sätt. Och sen Häcken då tycker jag imponerar allra mest, det måste jag säga. Det var väl egentligen aldrig något snack, och då tycker jag som sagt att Elfsborg gör en bra insats, men det är aldrig något. Och det som imponerar mest på mig egentligen med det här nya Häcken då, det är att de är så stabila defensivt. Alltså Elfsborg har inte många chanser, och när man ser att okej, nu har Elfsborg hittat någonting. Jimmy Thelin gör trippelbyte i andra halvlek. Nu börjar de liksom tugga sig lite närmare målet här. Ondrejka har ett bra skott. Besvort Sinelli kommer in och gör ett bra inhopp. Då är det som att du trampar de bara ner gaspedalen. Häcken i samband med att Elfsborg har en hörna. Visar att de kan ställa om blixtsnabbt. Gör 2-0. Matchen är över liksom. Alltså, de visade liksom att de behärskar så många, många delar i sitt spel. Så att i prognostabellen just nu så är Häcken etta, Djurgården tvåa, Malmö trea för mig.
Ja, nu kör du ju samma här som Wesseling här en omgång. Men ja, prognosen.
Tipset håller jag fast vid. Jag har tippat Malmö etta, Djurgården tvåa, Häcken trea. Det håller jag fast vid. Här ändras ingenting. Alltså, lägg nu inte mig i samma skål som Wesseling här nu. Jag ändrar mig inte. Jag talar prognoser och inte annat.
Jag ska dra mig för det. Men Rydström, det var ju lite som, han var ju nästan, man kände ju nästan att det var så här supporter 11 typ, att vi stoppar in alla offensiva roliga gubbar man kan ha liksom, och så kör vi två försvarare och bara gasar liksom. Det blir ju sällan bra. Alltså det är ofta man, och
så tänker, balans
liksom. Ja, precis, alltså man tänker själv också, varför spelar de inte mer av de här liksom, den duktiga dribblan eller sådär. Men det är ofta att det inte blir bättre när man bara matar in offensiv kraft. Och sen håller jag med, alltså jag hade ju kanske haft en annan analys om jag hade sett Häcken, för Djurgården hemma mot BP, det är ju ett helt annat motstånd att åka till Borås Arena och slå Elfsborg borta med 2-0. Så, men jag får ju gå på det jag såg där, och jag tyckte Djurgården också så här Djurgårds stabila ut liksom, som de alltid ser ut, utom när de mötte Häcken i Svenska Cupen.
Finns det anledning att varna för något annat lag än de här tre av det ni har sett hittills? För att bilden har ju varit ganska samstämmig, inte bara bland oss men egentligen bland alla som följer Allsvenskan, att det är de här tre som kommer göra det. Har ni AIK förlorade mot Halmstad, Hammarby vann hemma mot Degerfors, Elfsborg pratade om, eller såg ni något, eller har ni imponerats av några andra helt enkelt som kan spränga sig in här?
Nej, egentligen inte så. Återigen, jag såg inte Hammarby heller. Det har varit mycket, mycket fokus på att skriva text och sådär. Men man kan väl bara säga att Halmstad tvålar till AIK. Nu är inte Halmstad något topplag, men det är ju en sån där fränskräll som är väldigt rolig. Jag hörde att det hade varit nästan 11 000 på Örjans vall. Och bara, det är ju helt fantastiskt att Halmstad lever upp så. En del AIK också såklart, men det var väl en sån där pigg grej från den första omgången om man säger. Men nej, jag ser inga kandidater just nu som kan slå sig in där topp tre.
Inte konstigt att vdn fick ta timeout dagen efter där, även om det kanske hade andra orsaker. Joel, Elfsborg då, hur liksom, nu har vi båda nämnt att vi tyckte de var bra där. Mm. Vad känner du där liksom? Är det ett topplag eller är det ett flopplag? Vad är din känsla efter en match?
Ja, men det är ju att vi, som jag har varit inne på många gånger tidigare, att de har inte spelat en tävlingsmatch än, och nu fick vi se dem första gången. Jag tyckte att de såg liksom samspelta ut, framförallt i liksom kontringsspelet. Det tycker jag de fick till flera gånger, den här långa bollen från mittback upp till ytter liksom. Sen fick de inte till en mötande forward på det sättet de vill, vet jag. Jag har sett många träningar att forwarden ska ner liksom på egen planhalva nästan och skarva vidare och så där. Det fick de inte till.
Nej, han rörde sig inte många meter, islänningen där.
Gudjonsson, nej. Så att jag tycker ändå att det såg hyfsat synkert ut och ganska bra i försvaret också, även om det var jobbigt. Framförallt hade ju, tycker jag, Johan Larsson hade rätt jobbigt med deras vänstersida där, Häcken, när de liksom kommer runt och överlappar hela tiden liksom. Men jag tyckte det såg okej ut, men något topplag, alltså topp tre, jag har ju sagt hela tiden att topp tre hamnar de inte. Det är, alltså Häcken, Malmö, Djurgården är steg före skulle jag säga. Men ja, 4-6.
Jag frågade ju till Linn det på presskonferensen där, hur mycket kan man lägga in i att Häcken kommer ju ändå från rejäla värdemätare i Svenska Cupen, särskilt den matchen mot Djurgården, medan Elfsborg då det här är ju deras första tävlingsmatch liksom. Hur mycket kan man anta att Häcken är i närheten av sitt max i förhållande till hur mycket har Elfsborg kvar att hämta där? Jag tycker att det är ett intressant perspektiv att föra in där, men jag vet inte riktigt om vi fick något ordentligt svar på det liksom.
Nej, det fick vi ju inte. Jag tyckte det syntes lite grann. Sen tyckte jag ändå att Elfsborg såg ganska synkad ut, men det är väl mer timing och matchtempo på sådär. Häcken spelar ju ganska snabb fotboll. Så att det blev ju åka av tidigt i matchen. Men jag tycker det finns flera liksom frågetecken kring Elfsborgs lag, framförallt det centrala mittfältet och inte minst strikerpositionen liksom.
Var det Gudjonsson från start?
Ja, det var det.
Inte Frikadona?
Nej, Frick har ju varit lite skadad det här senaste veckorna. Så att de ville väl ge Gudjonsson chansen, men precis som på försäsongen så tog han inte den. Och det är väl framförallt, det är inte bara offensivt utan det är även i pressspelet liksom, som han inte håller alls samma kvalitet.
Han som du har superhyllat, Ockels, nu vet jag att han inte är centralanfall och ytter, men hur såg han ut? För han tog jag in i mitt fantasylag och han blev fan inte mycket av det.
Tidigt utbytt.
Jag fick ju halva redaktionen och ta in honom i sitt fantasylag. Nej, det var sånt alls bra. Ondrejka såg bättre ut när han kom in. Han hade ett livsfarligt skott.
Ja, det är men,
nej, Ockels kom inte in i det heller. Däremot var Bernhardsson bra.
Bernhardsson såg man väldigt tydligt att när du tittade på Häckenspelarna och vilket liksom klipp och tryck de har i steget, hur snabbt de rör sig liksom, så var det egentligen bara Bernhardsson som ser likadan ut i Elfsborg skulle jag säga, som har liksom det liksom nästan internationella steget, alltså av anfallarna.
Jag håller helt med. Sen måste jag passa på, och som du var inne på, Besfort Zeneli, som en egen talang som har liksom tragglat på nu i 1,5 års tid och inte fått, han har fått 2 allsvenska inhopp tidigare och de har varit typ 5 minuter vardera. Nu fick han ändå en halvtimme drygt, 35 minuter fick han. Och jag tycker han liksom, hans samarbete med Ondrejka och Niklas Hult tyckte jag var kul att se. Han är ju, kommer han rättvän liksom 5-10 meter utanför straffområdet, så är han farlig alltså. Problemet är att han inte riktigt har haft den här smartnessen på seniornivå tidigare, men nu är ju Michael Beidou kanske skadad också, så att Zeneli junior kanske får chansen här mot Varberg på måndag. Det passar väl kanske inte riktigt honom, en naturgräsmatch mot Jocke Perssons Varberg liksom, men vi får se.
Du vet, Filip, att Joel Wesseling höll ju på att göra en Bojan Djordjic med Jimmy Tillin på presskonferensen efteråt, apropå Zeneli då, för att Baidoo blir skadad i första halvlek och då byter de in
Boateng
och sen tidigt i andra halvlek kommer Zeneli in, och Zeneli gör ett jättebra bra inhopp. Så att Joel var inne på liksom att Sinelli skulle kommit in redan i första halvlek när Bardo blir skadad då. Och det viftade ju till in bort och kändes som att han blev lite irriterad på den här liksom spelminutersfrågan. Men ju där man hade velat höra Besseling liksom, att Sinelli får bara 36 minuter. Vad tänker du med?
Han är för bra för det. Han är för bra för det.
Ställt mot där på presskonferensen. Ja, nej, men han är rätt ifrån lite där och sa att ja, men då hade vi väl gjort det om vi hade tyckt det.
Han svarade ungefär som Jan Andersson.
Första svar.
Utöver att Besseling liksom inte kröp upp i boxningsposition i närheten av honom. Nej, men annars hade vi kunnat få en riktigt bra drama på den presskonferensen. Och det hade ju livat upp det presstillfället, det kan jag säga.
Verkligen, nej, du får vara ännu tuffare mot Lina. Jag vill ha dig stående nästa gång du ska.
Ja, han ska stå upp på nästa presskonferens.
Men de gillar inte den där minutersfrågan. Tränare aldrig brukar de göra det. Liksom.
Nej, sen klart att det är lite så här efterklok vinkel från min sida också. Liksom att vi var Sinelli bra, varför kom han inte in? Men ja. Ja, det var mer att jag reagerade på att när Beidou blir skadad, då tar de in en defensiv mittfältare och flyttar upp Noah Söderberg som inte alls passar i den tia-rollen. Alltså, Sinelli är den enda backupen till Beidou. Då tycker jag att varför fick inte han chansen då? Liksom? 44.
Ja, frågan är rimlig, absolut. Mm.
Ja, och det var samma. Jag ställde samma typ av fråga till Tengri där efter Blåvitt, Hussein Kanel som varit given under hela försäsongen och sen finns han inte med i premiärelvan. Han kommer i och för sig in i paus då när Sebastian Olsson blir magsjuk tydligen. Han hade väl haft en känning, eller han har haft en känning, han åkte ju från U21-landslag i samling, men han själv sa ju att 2-3 pass hade han gjort och han var fullt redo för att starta matchen, så annars hade jag inte varit med i matchtruppen, sa han. Tengryd sa att ja, men han har inte tränat så mycket och Olsson och Markovic har gjort det bra, men han tog det väldigt balanserat sådär, men jag tycker alltid att man måste ju kunna fråga om hur resonerar ni och berätta liksom för läsare och supportrar, varför gjorde jag som jag gjorde, det är ju ändå intressant att veta alltid faktiskt.
Ja, det tycker väl de flesta förutom möjligen Jan Andersson.
Ja, precis, möjligtvis han då.
En otrolig övergång till vårt nästa ämne där, för vi ska ju ta oss an IFK Göteborg här. Du nämner ju dem där med Kanej-situationen och matchen mot Värnamo då. Och frågan måste ju ställas då efter den här förlusten, hemmaförlust mot IFK Värnamo, så hamnar ju Blåvitt i ett ganska knivigt läge direkt. De har Kalmar borta, sen har de väl Malmö hemma, Djurgården borta. Och då undrar jag, Filip Trollér, är Kalmar IFK Göteborg världens genom tiderna tidigaste ångestmöte? För Blåvitt tänker jag framförallt.
Ja, jag förstår. Ja,
det låg något i det i alla fall.
Det tycker jag faktiskt att det gör. För jag är tveksam till att IFK Göteborg har förlorat en premiär där de kommer från en så stökig och orolig försäsong. Det är klart att de har förlorat premiär tidigare mot dassigt motstånd också. Och där det har varit lägen där truppen inte har varit så bra. Men det känns som att det är ett snäpp upp. Och dessutom med tanke på att det är Malmö FF som väntar därefter. Att det är Djurgården som väntar på bortaplan därefter. Och sen så Norrköping hemma som ändå, Norrköping är ändå offensivt kvalitativt lag. Så ja. Det är ett väldigt tidigt ångestmöte och det blir press på dem nu. Värnamo hemma, det var liksom där de skulle kunna hämta hem sina lite trygghetspoängen där och kunna bygga något ifrån. Nu blir det, det blir annorlunda.
Det vi har läst, någon pessimistisk supporter någonstans som var inne på att de kunde stå på noll poäng in i maj liksom. Ja. Alltså att noll poäng genom hela april då, om det vill säga riktigt illa. Men ja.
Det tror jag inte att de kommer göra. Jag tror att de kommer knipa alltså minst någon poäng liksom på hemmaplan faktiskt. Jag tror de kan ta en pinne mot Malmö. Alltså där blir det Malmö som ska driva matchen. Blåvitt kan ställa om lite mer. Och sen Kalmar borta. Alltså Kalmar, de såg ganska bra ut mot Malmö och sådär. Men jag tror ändå gräs, det kan nog passa Blåvitt lite. Där kommer de också få ställa om ganska mycket. Så jag tror nog de kommer ha samlat ihop en del poäng. Men det är väl inte orimligt att tänka sig att de, när vi kommer till maj, att de kommer ligga ganska långt ner, alltså till och med kanske sista fyra, fem platserna någonstans. Så tufft läge för dem, absolut. Och det såg ju undantaget första kvarten då, jag tycker IFK är, med det trycket de fick på Gamla Ullevi i ryggen, då sköljde de ju över Värnamo och verkligen hade greppet om det. Men därefter är det ju en okej första halvlek, men sen andra halvlek är ju inte alls bra. Och då vinner Värnamo välförtjänt, även om det totalt sett kanske hade varit mer rättvist med ett kryss. Men jättemycket press på Blåvitt nu.
Jag tycker de ändå gör rätt, Blåvitt här. Alltså de möter ju då ett Värnamo som är på gränsen till naivt, men i alla fall extremt i sin vilja att spela upp från egen backlinje. Alltså de rullar ut hur högt Blåvitt än står ut med bollen liksom, och så försöker de såga sig igenom där. Och där får ju IFK ganska bra bett i pressspelet, trycker tillbaka dem. Är de bara lite skarpare framåt den första kvarten där, så ger de ju sig egentligen möjligheten att ta en ledning där.
Ja.
Tyvärr är ju Marcus Berg inte vad Marcus Berg var förra året, och då har ju Blåvitt liksom inte några liksom poängmaskiner. Jag vet att Gustav Norlin gjorde mycket mål och mycket poäng förra året, men det känns nästan som det är en liksom, han är ingen poänggaranti på det sättet. Nej. Liksom, utan de behöver, alla lag liksom behöver ju någonstans en riktigt liksom etablerad målskytt, och Berg är inte där just nu. Han var jättebra i pressspelet och styrde det där bra, och då, det var Gustav Svensson bra i, och när man inte får den utvecklingen, ja då förändrar ju Värnamo också. De börjar variera med, slå lite mer, ja, högre bollar förbi den här första pressen, det är ju Berg själv inne på där. Då blir det en annan matchbild, och då blir det en ganska jämn fotbollsmatch som någonstans kan gå lite var som helst egentligen. Men jag tycker inte egentligen man kan säga att Blåvitt tar sig an den här matchen på fel sätt. Jag vet i alla fall inte vad de väldigt tydligt skulle gjort helt annorlunda i
nej,
så fall.
Nej, jag tycker de gör helt rätt. Alltså Gustav Svensson, han ser ut som Gustav Svensson när han är bäst. Alltså de vann ju andra bollar hela tiden. De tryckte ju ner dem och fick med Vent och Sal Salmonsson på kanterna, och det då, där och då tänkte jag faktiskt, shit, Blåvitt på Gamla Ullevi, det är ändå något annat, det är det här de har liksom sprungit och väntat på under första.
Och det är det de vill vara, ja, det är det de har spelarmaterial för att vara liksom. Ja.
Men så blir det liksom när de inte kommer utdelningen där, och Värnamo som då är ett ganska skickligt lag, och när de som du säger blir lite smartare och varierar sig lite mer, då klarar inte Blåvitt av. Och sen, jag vet inte om de heller inte orkar liksom hålla uppe den pressen, de får i alla fall inte samma bett. Och sen målet är ju, alltså det är ju bara slump liksom, det är ju oturligt naturligtvis, men...
Målvakt, även om Berg försvarade Benediktsson där, så är, alltså jag tror att en riktigt etablerad keeper kommer ut i målgården och tar det inlägget i där. Han, nu ropar han ingenting, och jag frågade Berg efteråt, ska målvakten komma ut? Marcus Berg var stor där som kapten, det är en ung målvakt, han tog på sig hela skulden. Det tycker jag är snyggt gjort av Marcus Berg, det är ett ledarskap att göra det läget, han tar det här självmålet, det var mitt fel. Mitt fotbollsöga, Joel, rättar mig om man fel, säger att målvakt ska komma ut där.
Ja, men det är mycket möjligt, och det är väl...
Jag har ju hängt ut dig som målvakt där en gång i tiden, så att du får ju svara på det nu.
Ja, kom igen nu, expert.
Nej, men jag tänker nog också det, att det kanske inte hade hänt med Pontus Dahlberg i mål. Så kan det vara. Annars så tänker jag att det var ju synd för Blåvitt att de inte fick in ett mål där första kvarten när de hade det där trycket. Liksom. Mm. Då hade det ju blivit något helt annat, ja. Är min känsla. Sen tänker jag mest på Elias Hagen. Mm. Alltså, var var han någonstans? Jag minns när liksom Micke Stare på den tiden, han var Blåvitts tränare, så proklamerade han ju ut ett 4-2-3-1 här innan början säsongen, vilket Hagen var invärvad för. Att spela bredvid Gustav Svensson bakom Kanel i ett 4-2-3-1. Nu spelar han helt plötsligt central mittfältare i ett 4-4-2. Och jag får helt plötsligt vibbar av Simon Thern igen. Liksom. Eller igen, men jag får det. Jag tänker på vad Simon Thern sa i Hunden, katten, glassen här i podcasten förra veckan, när han sa att jag inte passade in i ett 4-4-2 liksom, och hela den här grejen. Det ser inte ut som att Hagen gör det heller.
Nej, det är en korrekt spaning. Jag tycker han är med lite i början på matchen sen, men när det blir mer alltså försvarsspel och sådär, och han ska vara en av två sköldar blir det nästan, och det är ju inte hans grej överhuvudtaget, så han hamnar ju också helt snett i det. Återigen, Värnamo är ju bra där, jag pratade med Grostanic som han gjorde sin allsvenska debut, gamle Gais-försvararen, och blev utsett till matchens lirare, och han sa det första kvarten, fy fasen, då hade vi det jobbigt alltså, men sen så med lugnt, och de var metodiska och liksom blev inte rädda av det där utan försökte.
Nej, de slutar inte spela. Nej. Så utan de fortsätter, men de varierar lite, det lite, ja, mer liksom, ja. Och då är det ju en jämn. Nej, men Hagen är ju intressant där, för jag menar, här har ju då IFK Göteborg gått in i den här säsongen med att man ska förändra, man ska spela 4-2-3-1, man ska ha en tia, man ska ha Hagen och Gustav Svensson i roller för ett tremanna mittfält, och sen så tror man plötsligt inte på det efter några matcher i Svenska Cupen, sparka tränare, gå tillbaka till 4-4-2 och ska spela mer fart på kanterna och så vidare. Då har man ju egentligen kastat bort ett par månader där man har jobbat och försökt med något helt annat, vilket gör ju hela den här sparkningshistorien ännu mer obegriplig i mina ögon i alla fall.
Ja, men alltså jag tycker bra tränare liksom anpassar spelsystemet ut efter vad du har för spelare, och nu i det här fallet tycker jag att Ja, spelar du 4-4-2 med det här laget, ja, men då försvinner framförallt två spelares kvaliteter, och det är Hagen och det är till viss del Hussein Kanel. Mm. Alltså han passar inte heller in i 4-4-2. Mm. Absolut inte.
Nej, det gör han inte. Det är möjligen om man har inverterad yttrar då, eller så att man kan ha honom, man kan kliva in så. Men
han är ju bättre också när han är en ytter i ett 4-2-3-1. Ja, exakt. Så kan han ligga högre upp. Exakt. Alltså hans försvarsspel är inte hans grej.
Ja, då har du två städare bakom liksom, och det tycker jag, visst, Marcus Berg och Gustav Svensson passar väl alldeles utmärkt i 4-4-2, men det är också typ de enda. Ja,
sen är det ju jättestor skillnad ska man ju säga på 4-2-3-1 och 4-4-2. Det är just det här att man har en tia istället för en anfallare. Mm. Och i 4-4-2 har du två anfallare. I 4-2-3-1 har du en tia istället för en mer ensam central anfallare, och så får du yttrarna lite högre upp som du var inne på, Filip. Och sen kan man liksom då rollstyra de två sittande mittfältarna lite mer så att Gustav Svensson kan ta defensivt, Hagen med flytta offensivt. Men jag håller med. Det här projektet är ju tänkt lite för det som de började med i vintras, och nu är det något annat, inte jättemycket annat, men de är ändå något annat, och utifrån det så var ju strategin mot Värnamo rätt. De fick ut en hel del av det i början, men det som jag har varit inne på väldigt länge, har Blåvitt inte Marcus Berg i det slaget han var för, då spelar de här andra grejerna inte så jävla stor roll, då är de försvagade, då är de ett lag någonstans för 10:e platsen i min bok.
Nej, det är svårt att säga emot just nu.
Ja, just nu är det ju svårt att säga emot. Jag har ju själv satt väl dem som 6 eller 7. Jag trodde väl ändå att de skulle kunna ha lite mer i sig, men jag tänkte att det här laget kommer vara starka på hemmaplan, och det får ju sig också en törn liksom här nu direkt när de, för på Gamla Ullevi så ska de ändå kunna ta många poäng med energin och det här, men så åker man på 0-1 där direkt och så skapar det lite osäkerhet, och så ska man möta Malmö hemma, och så får du kanske en, om det vill sig illa, en tuff förlust där också, så får du inte någon kraft alls med dig i det, så det problematiskt på många fronter.
Vi är tillbaka där vi börjar. Världens tidigaste ångestmöte väntar mot Kalmar borta till helgen här. Då är du på plats, Filip, rapporterar där ifrån.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi lämnar IFK Göteborg med det, och vi lämnar hela allsvenskan faktiskt. Vi kan ta oss till Superettan. Vi hade ju Superettans tränare, hela trion, i våran livepod förra veckan, och det var modiga representanter där. Gais Fredrik Holmberg var inne på att Gais skulle komma topp 3, precis som media tippar honom då trea. ÖIS Jeffrey Åbyn, han spände bågen ännu mer och sa att ÖIS kommer sluta etta eller tvåa. Borsko Orovic, han kanske var den som spände bågen allra mest utifrån vad utsikten egentligen står för, i och med att han tippade någon som sexa då. Ja, sen kom verkligheten, och den enda segran vi hade där, det var Borsko, Filip.
Ja, det var Borsko, ja, precis. Det är otroligt, de jobbar på med sina små medel, och absolut att det kunde gått åt ett annat håll där också, men fan, utsikten hade väl, är dags att ta dem en trea, och då leder de statskampen än så länge så här.
Och han vann hjärnornas kamp med Tobias Linderoth där då, Borsko, eller?
Ja, men det får man väl ändå säga att han gör. Jag tycker utsikten generellt så gör de en ganska bra match. Sen ska vi säga att då, han målvakten för en gångs skull. Det är ett bra målvaktsspel. Oj. Elias Hadaya kliver ju fram och gör några riktigt bra räddningar. Och
det är Matti bortskämda med utsikten lägre.
Nej, men precis. Och tänk då när de får en bra målvakt då. Då kan de ju ta sig någon annanstans än när de hela tiden behöver spela bra och inte kan räkna med sin målvakt överhuvudtaget.
Då är de våren 2022 igen när de ville vara det stora överraskningslaget i svensk fotboll för fan.
Ja, och när de hade Brattberg då där bak. Så nej, men det var väl en jättebra start. Nu ska de möta Landskrona Boys borta. Boys som förlorar sin första grej med Bosko var ju inne på det på vår upptaktsträff där också, att de kan ju lira helt utan press, och jag tycker det syns när det väl blir skarpt läge, att absolut att det var lite sådär nervigt där också i början kanske, men inte alls på samma sätt om man tar hur det ser ut hos ÖIS liksom, utan de kan, det är axlarna nere hela tiden och de bara lirar, det är liksom utsikten, de har kul, de ser ut att njuta av att spela fotboll hela tiden. Så sen kunde det som sagt ha blivit ett kryss också, det hade inte varit helt orättvist, Bosko var ursinnig i vanlig ordning i sidlinjen emellanåt där.
Han är ju den där tränaren som är både tränare och expertkommentator i samma
ja, precis.
Jag hörde honom mer än vad jag hörde kommentatorn.
Ja, det var om det var Wilhelm Nilsson, han fick sig några riktiga, väntar du på? Ja, det är magiskt.
Han sa väl i våra, hos oss där i livepodden, att han har bara sågat en spelare offentligt i hela sin karriär, liksom. Den här målvakten i våras. Var lite lågt räknat.
Det var nog lite lågt räknat, vare sig han menade i tidningen eller bara att man har hört liksom vad han skriker på bänken och sådär. Så ja, det var lågt räknat, absolut. Men de fick en bra start i alla fall.
Ja, en annan sak han sa, det var ju just att när, apropå de här liksom spända bågarna från ÖIS och GAIS då, som ju att de tippade sig själva ganska högt där, så det var ju han ganska snabb att påpeka där, att får de en dålig start så kan det där bli jävligt jobbigt. Och jag vet inte hur mycket ska man hävda att de har fått en dålig start, tycker du? Alltså GAIS tappar väl liksom en ledning på tilläggstid i princip, eller?
Ja, det var väl
Östersunds frispark
89:e minuten där. I GAIS fall så tycker jag inte man kan säga att det är en dålig start. Absolut att Östersund tippade sist, men hemmaplan, de brukar ändå vara rätt svårspelade där uppe i kylan och sitt konstgräs och sådär. Och GAIS är ju det bättre laget i den här matchen. Om man tittar XG och sådär, så är ju GAIS klart bättre till och med. Men sen kommer det en frispark som det var ett jäkla liv om. Det är ju lite bråkigt där mellan Axel Norén och om det var Cesar Velid eller hur man uttalar hans efternamn, som hamnar i någon situation en bit utanför GAIS straffområde, där han, Östersundsspelaren, först ser ut och liksom trycka ner Norén, och där ska väl Norén ha frispark. Norén håller sig inte riktigt kall, går upp, knuffar ner honom, och så blir det varning på båda, frispark Östersund, och den hänger Östersundsspelaren där med ett otroligt jävla frisparksmål som är otagbart för Krasniqi. Och får en sån grej emot sig 89, och det är klart att det, den långa bussresan hem där, de hade annars suttit och njutit av tre pinnar, Julius Lindberg hade gjort ett fantastiskt mål, de hade fått den där perfekta starten som de hade velat, kommit hem till Brage hemmamatch här med allt i lugn och frid liksom. Men nu är det lite mer sådär, skulle de förlora hemmapremiären då är det en pinne av sex möjliga här, så det målet gör skillnad, men jag vill ändå hävda att insatsen som sådan var i liksom värd tre poäng, det tycker jag faktiskt.
Den börjar för tre poäng till helgen här då.
Ja, Brage förlorar första. Brage var det många som, Jeffrey flaggade upp dem, bland annat, som ett av lagen som kommer gå upp. Så det är ju ingen enkel match, och de är också så här ganska solitt bygge. Liksom Kleber Sarenpää har kört dem i många år, och det är ett tufft lag att möta alltid. Man brukar alltid vara livat när man är på de där matcherna. Brage, det brukar alltid vara ett jäkla liv när de möter dem, och det är mycket så här högljudda diskussioner. Det är en tuff utmaning, men... guys, ändå, det är ändå okej att komma hem med en pinne. Det är ju sättet som det sker på i slutet som är lite här farhågan då för deras del, om man tänker.
Apropå livat och högljutt, Jeffrey Aubin var inte helt nöjd med ÖIS poängtapp.
Nej, det var han inte heller. Och som jag skrev i min fem punkter där, alltså det var som att jag kunde klicka igång vilken ÖIS-match som helst de senaste 2-3 åren, känns det som, så hade det varit exakt det här vi hade fått se. ÖIS är ganska bra spelmässigt, undantaget första halvtimme, för då var de inte bra, då var det nervigt och hackigt och sådär. Men sen från att AFC tar ledning med 1-0 så gör ÖIS en jättebra match. Och då är det så här, ja, de är det bättre laget spelmässigt. Släpper in en bjudning, en fast situation där Jesper Modig först får nicka en gång och så får de en ny hörna. Och sen får han komma helt fri och sätter in den. Det var Jeffrey förbannad på. Mm. Och sen i andra halvlek så är det ju ÖIS på gång. De har chans efter chans. Publiken lyfter dem och 2-1 mål hänger i luften då. Ah, då kommer det att de ska dutta sig runt där vid eget straffområde, lite så som det såg ut under Dane-perioden, spela sig ur hela tiden, lite som Värnamo. Ett liten dålig bolltouch från Hampus Dahlqvist, AFC tar den, får på en pangträff, 2-1, och så måste de jobba upp för Spacke. Och sen får de in ett 2-2 mål på fin karaktär och jobba, men de är också spelmässigt värda en seger här. Nu blir det 2-2 mot AFC hemma. Ah.
Det är ju egentligen en värre start.
Ja, det är ju det. Mm. Men sen är det klart att det bygger ju dem lite, att de visar att de kan komma tillbaka två gånger och Isak Dahlqvist får göra ett fint mål och Marcus Hagling Sangré, mittbacken, han gör bara ett mål och ett ass. Han leder Superettans poängliga, tror jag. Så där fanns lite bitar att ta med sig så. Men nej, AFC hemma, det ska vara en seger och det ska vara en seger sett i prestationen, det tycker jag också. Mm.
Det har ju varit snack om vad Jeffrey Aubyn är, vad han kommer liksom göra med ÖIS rent spelmässigt, vad han vill liksom få ut av det här. Är han, vilket håll är han? Är han Dan Ivarsson eller är han, vad fan heter han nu?
Brynja
Gunnarsson där liksom. För de var ju motpolerna. Eller är han mitt emellan som vi har trott? Liksom?
Ja, han är ganska mycket mitt emellan. Men jag tycker väl ändå att det var kanske ändå lite mer Dan Ivarsson än Brynja Gunnarsson i den här matchen i alla fall.
Kanske inte helt förvånande.
Nej, inte helt förvånande för Brynja. Alltså det där var ju en rädda kontraktet fotboll som spelades då. Det var ju gamla tidens sparka och springfotboll, långa stunder. Här tycker jag ändå att de bygger mycket med fint kontrollerande passningsspel, men hotar ändå väldigt mycket djupled. Noah Kristoffersson som jag har hyllat många gånger och vann skytteligan i ettan södra i fjol och sådär. Han kom ju som en ångvält flera gånger. Hade han haft lite mer, han har ju haft en lite tyngre period och inte gjort så mycket mål på försäsongen och blev lite så här tveksam, men annars otroligt fin. Kom till 3-4 chanser där han bara dundrar i djupled, röjer undan sina försvar, tar sig förbi, kommer till avslut, men det där sista saknas. Men får de igång honom, det skrev jag också, att då kommer det bli explosion på den gubben, det tror jag. Mm.
Joel, när Filip Troleba talar om Superettan, då får du inte många sylar i vädret.
Nej.
Han är ostoppbar när han får tala om de här lagen.
Ja, helvete. Precis. Det är som ÖIS under Brynja. Pang på.
Jag ska släppa in dig nu här, Joel, däremot i vårt sista ämne. Det är ju så att vi har ju vad vi kallar för Svennis-skalan, hade vi förra året i alla fall. Nu kör vi in en modifierad Svennis-skala här, premiär-Svennis som jag kallar det. Ni får välja ut precis vad ni vill egentligen i hela världen, men det är bra om det handlar om lagen här i väst någorlunda i alla fall och i någorlunda närtid. Ni ska ta fram något som har varit bra, mycket bra eller mycket och mycket mycket bra. Och du får börja, Joel, eftersom du inte har sagt så mycket på ett tag än.
Nej, precis.
Jag får vila mig lite.
Jag får vila rösten. Ja.
Ja, men vi pratade om det här innan, Johan, också. Det är lite lurigt, för det här är egentligen en kritik då. Men vi...
Ja, det är du vill börja med. Ja,
ja, det jag vill börja med. Ja, exakt. Ja, exakt. Ja, men min bra punkt var att jag tyckte innan Elfsborg Häcken Discovery-sändningen där, Irma Helin Sebanjad, hon liksom gick ut lite i försvar till domarna liksom och sa att jag tycker spelarna har för de är för hårda mot domarna i media liksom och så där.
Respektlösa, va?
Respektlösa, exakt. Mm. Exakt.
I sin kritik mot domslutet, ja, tycker det är fel då.
Och det var ju bra att hon gjorde det. Mm. Men jag tycker jag har stört på det ända sedan liksom Discovery tog över svensk liksom elitfotbollen, allsvenskan och superettan, att jag tycker de har haft alldeles för mycket domarfokus i sina sändningar. Mycket så här veva, repriser på, det är väl kanske för att jag själv tycker att det är jäkligt ointressant och älta liksom domslut och sånt. Jag tycker det är bland det tråkigare vi har. Och de lägger ut klipp i sociala medier och sådär på är det här straff eller inte? Och så blir det en massa retweets och ja, sådana grejer.
Jag tycker det är de som underblåser.
Ja, men lite så. Sen har vi också ett ansvar, absolut. Men nu har inte jag gått ut och sagt att att spelarna är för respektlösa. Så att jag kan väl ändå liksom vara lite kritisk här. Men jag tycker att de har ett ansvar för det. Hur de liksom vinklar sina sändningar och sådär. Och jag tycker det har varit för mycket domarfokus där. Så det är väl bra om de också kanske tänker på det nu då.
Alltså jag håller precis med dig. Jag ska inte säga att det var anledningen, men det var fan bidrog till att jag lämnade Stockholm och flyttade till Göteborg och bytte arbetsplats. Jag är otroligt trött på Sportbladets ideliga fokus på domarmisstag. Alltså jag tog upp det på möte efter möte, men upplevde att det gick inte att göra något åt det där. Varenda jävla gång det var något sånt så skulle det liksom bli artikel på det. Fruktansvärt tröttsamt. Där tycker jag att vi på GP är mycket mer liksom, vi värderar det på ett annat sätt. Liksom. Det är inte, vi hade ju en diskussion på Älvsborg där, ja. Joel till exempel, och Ondrejka sa att jag ville haft straff där. Liksom. Men vi sa, vad fan, de förlorade med 2-0, det var inte matchavgörande, det var ingenting. Alltså, vi kan inte ta upp alla de grejerna. Liksom.
Nej, jag har gjort mig skyldig till det också tidigare. Det ska jag absolut inte sticka under stolen med. Men jag tycker själv att det är väldigt liksom, tröttsamt att ta del av.
Ja, för det är jävligt negativt mot domarna hela tiden. Och absolut. Då får vi fan var till slut.
Ja, det är ju så. Nej, vi satt här en gång i höstas, tror jag, hade den här diskussionen, Robban. Och att det är ju... Vi snackar om supportrar som inte kan bete sig på läktarna. Alltså, det är sans och balans hela tiden på alla fronter. Och det är inklusive oss själva. Jag tyckte på Blåvitts match, för där ställde jag ju själv fråga, var det straff eller inte, till ett x antal personer. Sebastian Olsson blir manglad av Värnamos målvakt. Värnamos målvakt, han skrattar, varför kallar ni detta för straffsituation? Det var inte straffsituation överhuvudtaget. Men där tyckte jag det var en så pass tydlig förseelse, och där vinner Värnamo matchen i slutet på ett mål och sådär. Det är ändå relevant att ta upp den, men jag tycker också att det, alltså ibland är det så att det söks liksom verkligen, som att någon går med en kamera och bara dammsuger efter straff, om vi då talar tv, och då tycker jag det blir lite skevt att man säger att spelarna är liksom för gnälliga på domar så här. Det handlar ju om att får de inte frågorna, då är det ju oftast inte så mycket. Det är inte så många spelare som ändå bara domarskandal, alltså så här, öser på från ingenting liksom, utan det är ju när vi eller media generellt då är där och fiskar efter det. Så,
ja, det sa Star i Discovery också, att ja. Det kommer oftast ledande frågor.
Ja, precis. Så det.
Ja, och det är ju lite slapp journalistik, för ja, det är klart det är... som fan att det finns bättre saker ofta att ta upp.
Liksom. Absolut.
Jag säger inte att liksom, är det stora, extrema saker som sticker ut, eller liksom mer principiella resonemang kring straff. Situationen då tycker jag det kan vara jätteintressant, eller domarfrågor så, då kan det absolut vara, men det kan inte vara varje gång.
Nej, man måste hålla det balanserat som sagt. Ja.
Men i alla fall, det var bra att Irma då som påpekade spelarnas respektlösa uttalanden. Det är trots allt spelare och ledare någonstans som har det största ansvaret här liksom, tycker jag så. Men då var en lång jävla utläggning om vad som var bra här nu. Vad varit mycket bra?
Ja, men jag håller mig kort nu då. Nej, men vi har pratat om det tidigare, men Elfsborgs publik grepp tyckte jag var mycket bra. Alltså skärma av och tajta till arenan och kortsidan och allt det här. Jag tycker de har någonting på gång nu till slut på Borås Arena, post-pandemin.
Härligt. Och mycket, mycket bra.
Ja, jag tyckte den var svår. Alltså. Jag har ju inte gjort det här innan. Nej. Så att du får ursäkta mig.
Du gödslar lite med överorden i onödan.
Nej,
han vill ha minusskala istället.
Ja, han från Knalleland. Va? Där tar man ut något i förskott.
Nej, men jag säger Häcken. Mycket, mycket bra. Mm. Alltså, de är, de är i min bok bäst i serien. Mm.
Jag smiter emellan där, så får du olja ditt munläder lite till innan du får avsluta allting, Filip. Jag är lite inne på lite liknande som du där, Joel. Bra, Älvsborgs pressfika. Det var ändå bra, det måste man kunna säga. Det var inte som på i svunna tider när det liksom var varma pajer, nygräddade våfflor och så vidare. Men det fanns ändå morotskakan, det fanns kanelbullen, det fanns godisskålen, det fanns de blandade chokladbitarna. Det var ett bra kaffe, och om du var lite hungrig så hade du en ostfralla att mätta dig med. Så att vi var mätta och belåtna när matchen började. Jag berättade det för dig, Joel, lärde dig det. Det gamla tricket och knepet är att man pumpar upp sig med saker innan matchen, sen blir det lite kallt, då fungerar det här liksom som bränsle, energi, håller dig varm, och så förbränner du det samtidigt, så du lägger på dig något onödigt av det då, så du äter det innan och så, och inte för mycket i paus liksom, för att då ska du snart in igen, så att det fick jag lärt Joel, jag fick lite tips från coachen där.
Det fick jag lära mig, för att jag hade tagit en kanelbulle i paus.
Vilken kalkyl här.
Nej, men så att det var bra, Älvsborgs pressfika, om än inte som sunna tider. Mycket bra, jag är lite inne på Häcken där också, alltså deras svit. Alltså de har alltså nu inte, alltså de har 22 jävla tävlingsmatcher utan förlust, alltså sen i juli, jag vet inte, jag kan inte påminna mig att jag har hört talas om en sån här svit på jävligt länge, alltså. Ja, otroliga 22 matcher utan
jag har inte hört
du startade någon, en säsong
ja, den. Jag har inte hört om det sen Mitt och Filles köra Arsenal gick 49 matcher utan förlora.
Ja, då men, är vi på, vad är vi, 2004 eller exakt, vad var det, eller 5 eller vad
var det? 0304 där, ja. I den svängen.
Ja, så det är ju 18-19 år sedan liksom. Så ja. Att, ja, det är, alltså, snart är det ett år.
Mm. Ja, nej, det är helt otroligt. Jag tror Inter hade en sån svit i italiensk fotboll också. Mm. Inte, men de hade så sjukt många kryss. Det var en säsong som Juventus vann, men där Inter typ var obesegrade fram till slutomgångarna och sånt där. Så det var väl, vad kan det ha varit, 35 matcher eller sånt där. Mm. Men det var otroligt mycket kryss. Häcken har ju massvis av vinster här. Så nej, den sviten är ju, det är ju mäktigt, verkligen.
Och så mycket, mycket bra då, nämnde det inledningsvis där. Jag tycker det är starkt av en tremanna redaktion som fotboll Stockholm att gräva och rota i de här grejerna kring AIK, kring agenter och så. Det, alltså, det är ändå rätt luriga krafter du där, och jag såg att det var någon av deras reporter hade ju fått till sig att han skulle tänka på sina barn och såna här grejer. Du vet, få det från personer som du inte riktigt vet vad fan de har för kopplingar och bakgrund. Alltså det är rätt obehagligt. Och är du då på en liten liksom redaktion, så har du inte alls det skyddet som vi har här på GP. Alltså, så att jag tycker mycket, mycket bra till fotboll Stockholm för deras medierapportering kring de här frågorna. Filip? Svenniskala, premiärsvennis.
Ja, först vill jag också bara stämma in i Fotboll Stockholm. Jag tycker det är fantastiskt jävla bra gjort, alltså. Och som du säger, att kunna, ja, det handlar faktiskt också om att våga. Så väldigt, väldigt.
Jag vill bara få in i perspektiv, ekonomiskt modigt också. Jag menar, de är ju liksom prenumerationsfinansierade på det sättet, litet ställe liksom. Jag har sett liksom i sociala medier att AIK har uppmanat till bojkott och sådär. Jag tycker det är
så jäkla dåligt av AIK att så här, ja. Alltså det är så ruggigt dåligt, alltså. Så att det ser, ja, det större, kunna lyfta blicken där, alltså, det måste jag säga.
Ja, verkligen. Men det perspektivet ska man ändå ha med sig också.
Då får du köra in premiärsvennis,
ja,
sist men inte minst.
Nej, precis. Då tar jag en lite generell punkt på första då, vad som var bra. Jag tyckte målvakterna var väldigt bra, om vi tar våra lag här. Kanske mest superettan fokus då. Jag tycker Mattias Nilsson gör några riktigt fina räddningar mot AFC. Framförallt kanske Mergim Krasniqi. Han gör ett par sjuka räddningar mot Östersund, och då Elias Hadaya som också gör några riktigt fina räddningar för Utsikten. Det var inte så att de dominerade eller det hölls nollor, Hadaya gjorde det, men det var just de häftiga räddningarna. Det var ett par riktiga sådana klassräddningar som stack ut, och jag tycker faktiskt, när jag kollat lite höjdpunktsvep och sånt, har varit många häftiga målvaktsräddningar den här första premiäromgången. Så det var väl bra, tycker jag.
Bra spaning! Den var oväntad.
Ja,
ja. Brett perspektiv på något som ingen annan tagit upp.
Nej, men det var Malcolm Nilsson Sävqvist, han gjorde också en helt jävla sjuk räddning på något AIK-friläge där, och han firar som om han hade vunnit VM-guld sen, både då och efter slutsignalen framförallt. Ja, det var häftigt. Mycket bra, tycker jag, att
mycket bra.
Ja, mycket bra ska vi säga. Det ska vara med Svennis tonen där. Isak Dahlqvist, han var ju fenomenal i fjol, och han bara fortsätter, alltså. Han är inte kvar längre till sommaren om han fortsätter så här. Och där kan de ju casha in igen då. Det får man berömma ÖIS för, hur de har lyckats här på senare med Herman Sjögrella, Aydin Kjelkovic, kunnat få fram dem, få dem i form och sälja dem vidare. För ändå superettan mått mätt bra med pengar. Isak Dahlqvist helt fenomenal, gör ett mål som är, ja, det är internationellt snitt på det, bara, han är så hal, han är så, de jämförde honom med Iniesta efteråt och sådär. Otroligt klassmål, och bjöd på några riktiga delikatesser utöver det med tunnlar, och det var show faktiskt från Dahlqvist junior, den minsta i trion. Så han var mycket bra. Och mycket, mycket bra, det tycker jag ändå att jag kan inte släppa inmarschen på IFK Göteborg, snart skiner Poseidon, och det ögonblicket som var där, Och naturligtvis generellt också stämning och sådär i den här premiäromgången. Det har varit väldigt mycket som har varit bra. Det har inte, vad jag har hört, varit något stök alls överhuvudtaget. Det har bara varit fotbollsfest. Och där tycker jag att exemplet med Snart skinner Poseidon och den inmarschen som Blåvitt fansen tillsammans med honom lyckades mobilisera. Det var mycket, mycket bra.
Mm, det får rama in då en premiäromgång som var precis så som vi vill ha den, med alla de ingredienser som vi uppskattar och tycker om, och mindre av det som vi inte gillar. Det har vi avhandlat då, för det finns ju på annat håll här kring de här agenterna då. Men då har vi egentligen fått med allting högt och lågt i det här avsnittet. En annan gång, Joel, så ska jag berätta för dig vad det här Svennis mycket, mycket bra, vad det kommer ifrån och så. Men jag håller på den historien lite grann. Jag har berättat den för våra lyssnare vid ett par tillfällen, så jag kan ta den för dig lite senare där. Jag tackar er för era kloka inspel och era synpunkter. Jag tackar alla som har lyssnat. GP's Fotbollspodd Loud med vänner är tillbaka nästa vecka igen med ett nytt avsnitt. Ha det bra så länge.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.